inre partiet består idag av mig, Oskar, Hannes, Henrik och Simon. Och vi samlas för att notera att ett mäktigt land i västvärlden håller federala val men har problem med tilltagande demokratisk legitimitet, och som vanligt så är kandidaterna på båda sidorna vansinniga. Jag talar naturligtvis om EU som i år håller val. Och Hannes ska berätta för oss lite om hur det här fungerar och var makten egentligen finns.
Hur det fungerar tror jag knappast någon i systemet vet. Men jag tänkte mer så att säga, göra en analog till follow the money, följ pengarna. Det vill säga följ makten inom EU. Kanske hänger pengarna ihop med makten också, men det är lite svårt att se bland alla de här olika institutionerna inom EU var egentligen finns de som beslutar om inriktningen för unionen och lagstiftning och så vidare. Delvis handlar det om att det genom designen finns en maktdelning, men jag tror att man kan genomskåda lite systemet längre än så och försöka göra någon form av rangordning av institutionerna i hur mycket makt de ändå utövar i systemet. Om man tittar formellt, om vi gör den här övningen, tittar man formellt så är Europeiska rådet EUs högsta organ. Och då ska man inte, det finns ytterligare två europeiska råd med lite andra namn, men om vi fokuserar på det här så är det där statsministrarna träffas några gånger om året och slår fast fina inriktningsdokument för i princip alla olika områden. Vad den strategiska inriktningen för EU ska vara. Det låter ju fint, men i praktiken kan man ju nog konstatera att det inte är EUs faktiskt viktigaste institution vad gäller var makten är koncentrerad. Det här är lite mer ett fint sätt att staka ut riktningen och peka med handen vart EU ska. Det kan väl ha sin effekt, men det är knappast EUs viktigaste beslutsorgan. Så om man då letar vidare, var skulle man kunna hamna då? Det finns ju något som heter kommissionen. Det är en bra kandidat. Det är väl det närmaste EU kommer någon form av exekutiv funktion, en regeringsfunktion. Kommissionen, intressant nog, är den enda institutionen, EU-institutionen som kan initiera lagförslag. Det är ett väldigt udda ordning. I normala fall så har ju parlamenten den möjligheten. Egentligen endast parlamenten. Och man kan ju initiera lagförslag, men någonstans de hanteras på annat sätt. Men här är det kommissionen som har ensam rätt på att initiera lagförslag. Så att det är inbyggt i systemet en viss liksom maktförskjutning åt kommissionens sida. Sen ska de också implementera dem.
Och bara för att sätta kommissionen lite i kontext som vi är på. EU har ju två kamrar. Ett kan man säga ett överhus och ett underhus. En första och en andra kammare. Och sen har man kommissionen som är lite ovanpå det, som lite som du är inne på, en exekutiv del, om man så vill.
Ja, och då kommer vi till de här kammarna. Det vi ska rösta om, som vi så småningom kommer till, är ju parlamentet. Men jag skulle vilja hävda att innan vi kommer till parlamentet så har vi en viktigare funktion i ministerrådet. Det finns många olika rådskonstellationer inom EU, inklusive den för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Men i korthet så består ju de här råden av respektive minister inom de olika sakområdena som då träffas i en rådskonstellation på ministernivå och fattar beslut, eller ja, de kan även förhandla och så vidare. Och under dem sker det väldigt mycket förberedande förhandlingar och framtagande av lagtext och också försök att liksom nå en gemensam textförslag som skulle kunna bli lagstiftning inom EU. Och där tror jag att ganska mycket av den faktiska makten finns efter då att kommissionen har initierat det hela. Där sätts agendan och mycket av lagen är ju redan färdig. Det finns ett färdigt förslag på bordet när kommissionen har initierat ett lagförslag, så mycket av processen har redan skett. Men finputsningen skulle jag säga sker därefter i högre grad i ministerrådet än i EU-parlamentet.
Här ska vi komma in och förfina det här lite grann. Därför att Du har rätt, kommissionen är den som kommer med förslag om att nu ska vi stifta lagar om någonting. Men sen är det ju så att ministerrådet och parlamentet, de tittar på det här och säger okej. Och så sätter de sig på sin egen kammare och skaffar varsin åsikt, varsin take på den här idén från kommissionen. Och sen så går man in i någonting som kallas trilog. Och då sitter man personer från kommissionen, personer från ministerrådet och personer från parlamentet och reder ut vad man kan komma för till för kompromiss här. Och då blir ju frågan, okej, kanske är det så att ministerrådet har all makten att bara köra över allihopa. Men jag tror inte riktigt att det är så. Därför att du behöver ju parlamentets godkännande för att en lag ska gå igenom. På samma sätt som du behöver ministerrådet också. Så att det finns ju en balans mellan de här olika enheterna. Som gör att den här jämkande trilogdiskussionen, den är ganska viktig för att man ska landa i detaljerna. Sen kan man ju säga så att om man tittar på maktteori så kan man säga så här, första gradens makt är ju den som sätter agendan. Och det är ju vad kommissionen gör. Vilket betyder att okej, men då är det någonstans de som har makt. Därför att även om parlamentet eller ministerrådet skulle vilja besluta om någonting så kan de inte ens börja hitta på att besluta om någonting som kommissionen inte har sagt att de vill ta på beslut om. Sen så går det ju mycket samtal fram och tillbaka här såklart. Så det är kanske inte riktigt så enkelt. Men ja.
Ja, eller om vi då ska komplicera livet ännu mer så agendan sätts ju formellt sett av Europeiska rådet och statsministrarna. Och sen på något sätt ska kommissionen göra den mer konkreta, faktiska agendan.
Alltså jag skulle,
med faktiska lagförslag.
Jag skulle se på Europeiska rådet, den här högsta organet som vi nämnde först. Typ som en styrelse, kanske i ett bolag, lite grann.
Kanske något sånt, ja. Kanske en styrelse i ett bolag, ja.
Men det som är intressant... Kan jag ställa en konceptuell fråga då?
Ja.
Vad tror ni är anledningen till att man har delat upp den här makten i tre olika organ?
Bra fråga.
Jag har facit, jag sitter på rätt svar, men jag vill gärna höra vad ni tror.
Jag skulle ju säga att det är just för att få till den här maktbalansen så att det inte finns en part som kan enväldigt besluta, utan att man är ömsesidigt beroende av varandra.
Bra gissning, men fel.
Alltså jag tror att exempelvis Europeiska rådet hade inte behövts överhuvudtaget i en rimlig institutionell ordning. Utan det är bara för att statsministrarna vill inte skriva på något dokument där inte de formellt sett sitter på toppen. Så det, hela den institutionen tror jag existerar för att statsministrarna vill ha en institution för att alls gå med i EU.
Okej, nu ska jag då berätta vad svaret är. Till den läsare som har lyssnat på det här, kliat sig lite i huvudet och känner att man inte riktigt förstår hur de här sakerna hänger ihop. Det är exakt därför det är byggt så här. Komplexiteten är meningen och det är meningen att ingen enskild person ska kunna överblicka de här helt omöjliga reglerna som gäller för hur makt och diskussioner förs. Och det är en demoraliseringstaktik som är asymmetrisk. Den som verkligen är insatt och jobbar med de här frågorna kan komma närmare en förståelse och således vrida på maktens reglage än någon som inte är särskilt insatt och kanske EU-skeptisk som aldrig kommer orka sätta sig in i det här eller ens förstå hur maskineriet fungerar. Det finns alltså ett egenvärde för institutionens bevarande i att öka komplexiteten.
Men skulle du säga att det här stämmer för USA också? Därför att de har ju på ett lite motsvarande sätt, om än såklart med sin variation. Men de har ju också en exekutiv del och sen två stycken kammare med en liknande struktur.
I USAs fall är det lite annorlunda. Därför att det fanns det i alla fall en vision från början om maktdelning. Sen har den degenererat lite över tid. Och systemet fungerar inte lika bra nu som det gjorde i början. Men i EUs fall så var det aldrig meningen. Utan där var det bara meningen att vara ett sätt att behålla makten och centralisera mer makt.
Mening och mening, det kan ju vara båda delarna i någon slags mindre medveten mix. Men jag tänker så här för att förstärka din tes någonstans, Oskar, att om det var så att den här institutionen tjänade, eller de institutionerna tjänade på att synliggöra makten på ett annat sätt, så skulle man förmodligen ha gjort så. Det vill säga att det är obfyst eller diffust är förmodligen tillgång för institutionen. Och om man frågar gemene man vart sitter makten och du får ett svar, så är det sannolikt så att det svaret är det svaret makten vill ha. Typ.
Alltså det gagnar institutionerna, eller det gagnar de regeringarna som fattat de här besluten i den mån att man vill inte avhända sig för mycket makt, exempelvis till ett Europaparlament. Anledningen att jag sätter ministerrådet över Europaparlamentet är av den enkla anledningen att jag tror att institutionerna är skapta på det sättet, att man har satt snarare förhandlingarna mellan medlemsstaterna, alltså mellan medlemsstaternas regeringsföreträdare, framför ett Europaparlament som delvis ingen av sittande regeringar vill ska besluta det hela. Om du är sittande regering i ett land, då vill du besluta. Du vill sitta vid förhandlingsbordet. Du vill inte ha Europaparlamentariker som ska besluta om ordningen, även om det förvisso är dina egna partikollegor som sitter där borta. Men du vill inte avhända dig den makten.
Ja.
Detsamma gäller de egna djupstaterna i respektive stat. Det ska vi inte glömma. Att de som förhandlar, de som ger positionerna till och förhandlingsunderlagen för respektive minister och alla så att säga byråkraterna under ministern i varje sakfråga, det är ju de egna regeringskanslierna eller motsvarande i huvudstäderna, och de regeringskanslierna vill ju heller inte avhända sig makt till Europaparlamentet som är jämförelsevis väldigt långt bort. Så att jag tycker att allt talar för att mycket makt snarare kommer att placeras i sittande regeringars bord, och det är då snarare ministerrådet än parlamentet.
Mm, precis. Och jag tycker det är bra förklarat, Hans. Det kanske inte var meningen att komma in på just den biten, men jag tycker det är en väldigt bra poäng. Och jag skulle vilja också jämföra om det hade varit ett företag som hade frånsagt sig lite makt och inflytande, för de uppgår i en större koncern till exempel. Det skulle vara en sak, men just när det gäller den politiska makten så tappar du tron på att du har politisk makt, då tappar du ju faktiskt också en stor del av det du har som makt. Så det är ju inte så konstigt att de lokala politikerna vill ha den synliga makten kvar, även när de delegerar en stor del av beslutsbördan till ett annat organ. Men ja, elegant förklarat.
Sen måste jag säga att jag tycker att ni, så jävla komplicerat är det inte. Det finns en exekutiv del, kommissionen. Det finns två kammare, ministerrådet och parlamentet. Det är inte mycket mer komplicerat än så. Så jag tycker inte att det är så jäkla svårt. Och en så här, parlamentet, det finns en annan poäng med, jag tror absolut att maktbalansen är en poäng. Oskar, jag trodde vad du skulle säga var varför finns de här tre delarna, är för att tre är mer än en och EU vill bara suga på sin egen tutta så att det blir större. Men en aspekt med parlamentet är ju att det byts ju inte ut lika ofta. Ministerrådet, om man inte tittar på, liksom, klart, det består ju väldigt mycket av de byråkrater som sitter i det, men de som sitter där och sen i slutändan beslutar saker och ting, de snurrar ju hela tiden, och alla olika länder i EU har ju val löpande, kan man väl säga, vart fjärde år i de här länderna, och det snurrar på olika kalendrar. Medan i parlamentet så har det ju lite mera långsiktighet på ett annat sätt. Där sitter ju parlamentarikerna 5 år och många av de experterna eller byråkraterna som de har sitter ju ofta längre och har väl ett institutionellt minne. Så att det finns ju också olika andra fördelar med parlamentet jämte rådet.
Jo, fast det finns ju en utmärkt djupstat ifrån generalsekretariatet som ger alla underlag och förbereder lagstiftningsförslagen till ministerrådet, och de sitter väl på livstid. Det är 3200 stycken för närvarande. Vid sidan om då, som jag nämnde, alla motsvarande till generalsekretariatet som sitter i varje respektive land, så som regeringskansliet i Sverige som också sitter mestadels på livstid och inte byts ut när regeringen byts ut. Så att de som faktiskt förhandlar är ju de samma hela tiden, även i ministerrådet, oavsett vilken minister som åker dit i slutändan.
Sen har man ju en till aspekt med parlamentet, i att där har man ju en nästan svårt att säga det här med straight fate, men en mer demokratisk förankring av EU, därför då kan man ju själv rösta på de som sitter där. Men skämt åsido så kan det ju faktiskt finnas en poäng, därför att, och det är, någonstans ska avsnittet idag handla om hur man ska tänka kring EU-valet. Vi kommer att komma dit. Men en poäng med det kan ju vara att så här, jag kanske vill att EU ska ha hand om vissa frågor och då vill jag rösta på ett parti, medan när jag röstar på mitt eget parti eller när jag röstar nationellt i mitt eget landsval, då kanske det är andra saker som är viktigare, då vill jag rösta på ett annat parti som jag kanske inte tycker är optimalt på den överstatliga nivån. Så att det finns ju en poäng med att kunna ha en viss separation för folk där, att kunna säga att kunna ha kakan och äta den.
Det låter väl i sig klokt, men då är problemet att i min analys så görs det mesta av EUs policy ändå av sittande regeringar, så du lyckas inte riktigt genom det genom ditt EU-val. Men visst, det kanske blir någon liten maktdelning då i marginalen i varje fall, att EU-parlamentet kan ju blockera lagstiftning.
Ja, de kan ju det. Och säga att alla europeer skulle bara rösta fram massa miljöpartier, så att hela parlamentet var ett enda stort miljöparti. Vi kommer gå in på det, och det är det tack och lov inte. Men säg att det skulle bli så. Då skulle ju ministerrådet få lite mera hett om öronen i de här trilogerna, skulle jag kunna tänka mig.
Mm. Det är väl också, om man nu ska vara djävulens advokat och försöka försvara ett uselt system, det är väl kanske också en ventil för folk som inte lyckas vinna val i sina hemländer att ändå få representation federalt. Om man har en massa typ folkpartier som aldrig lyckas komma över 10% i sina hemländer, men om man har 10% globalt i hela EU, globalt då eftersom EU är den enda viktiga staten som finns här i världen, så kan man ändå få representation och kunna påverka lagförslag.
Ja, eller ännu mer, i de flesta system så är ju knappt eller drygt 50% som liksom regeringen representerar, så det kommer ju vara kanske 40-50% i de allra flesta länder som då inte har haft någon representation inom EU alls. Så att det är ju såklart en viktig förankring i, ja, en demokratisk förankring då inom EU-systemet.
Och sen så naturligtvis så ser man ju till att de inte har någon faktisk makt, utan att de bara dyker upp där och håller debatter gärna. Gärna synliga debatter, men att de inte påverkar policy.
Ja, tänk om Sverige hade varit med i EU mycket tidigare och så hade vi bara haft sossar vid makten i 100 år. Då hade det varit ganska skönt att Moderaterna ändå hade kunnat vara lite representerade i EU.
Mm.
Okej, okay. Då har vi någonstans klargjort var makten finns i EU.
Ingen vet, inte ens EU självt.
Nej, det finns ju vissa spännande figurer inom EU, men makten ligger väl i slutändan hos lobbyisterna, precis som vanligt. Men då tänker jag mig att vi ska börja närma oss det här med hur man ska tänka EU-valet lite granna mer. Vi kommer sakta men säkert ditåt. Därför att lite som det, allt vi har diskuterat nu så har ju parlamentet varit liksom en av de komponenterna. Men det är ju egentligen bara då parlamentet som vi röstar om här nu. Den 9 maj är det, va? En söndag? 9 juni, förlåt. Söndag den 9 juni. Då går vi till val, och det här är ju faktiskt ett väldigt, väldigt stort val. Jag tror att det är det största valet efter Indien eller något sånt där. Det är jättemycket. Och vad röstar man på? Jo, man röstar ju på ett av de partierna som har ställt upp i sitt eget land att representera Sverige. Därför att det här parlamentet, det kommer att ha 720 stycken parlamentariker, Europaparlamentariker, och de är ungefärligt proportionerligt fördelade i enlighet med hur stort ett land är. Men med brasklappen att ingen har fler än 96 och ingen har färre än, det var 4 eller 6 stycken parlamentariker. Så annars är det för så att tyskarna är störst och så fransmännen och så vidare. Och så får man då en fördelning. Och det är en nationell fördelning. Sen kan vissa länder själva bestämma att man vill ha en ytterligare geografisk fördelning. Men i grund och botten så är det på nationell nivå. Så vi röstar på ett vad vi kan kalla svenskt politiskt parti. Men riktigt så blir det inte sen. Det är inte som att Socialdemokraterna själva sitter i Europaparlamentet. Utan i Europaparlamentet så finns det Europapartier. Och de här partierna, de går sedan ihop och bildar grupper. Så att, och då är det så att nationella partier ansluter sig till ett EU-parti. Givet ett ömsesidigt tycke så att säga. Så att du har ett EU-parti som en egen enhet, säger liksom EU-moderaterna om vi kallar dem för det. Om svenska moderaterna vill gå med i EU-moderaterna så får de säga hej, vill vi vara med? Och då måste EU-moderaterna säga ja, ni verkar coola, häng med. Så man kan inte bara gå med. Sen kan man ju såklart sitta där och bara rösta precis som de där gör, men då är man inte officiellt med i det här partiet då. Och jag tänkte vi skulle försöka gå igenom de största av de här partierna och grupperna. Man kan tänka lite så här med partier och grupper i att det finns partier som Moderaterna, så finns det grupper typ Alliansen, om man ska göra en parallell till den svenska gamla ordningen. Sen är det så att de flesta av de här stora partierna är egna grupper i sig själva. Men det absolut största partiet i EU är EPP, European People's Party. Det är basically, de beskriver sig som kristdemokratiska och eller kristna och liberalkonservativa. Så det är KD och M förkroppsligar det här partiet ganska bra. De har ungefär 24% i partiet och de är en egen grupp. Så det är ändå ganska skönt att det största partiet eller det största partiet i EU är ett högerparti. Tycker jag känns bra.
Vilka tänkte du på nu? Jag tyckte att du nämnde M och KD.
Ja, just precis.
Jag trodde du sa högerparti. Förlåt, det är kanske jag som är förvirrad här. Fortsätt.
Det näst största partiet är PES. Party of European Socialists. Det är alltså EU-sossarna. Och där är det faktiskt så att våra egna Stefan Löfven, han är ordförande för EU-sossarna. Så att han var tidigare ordförande i svenska sossarna. Nu har han tagit ett ganska enormt kliv uppåt får man säga. Och leder nu EU-sossarna. S är såklart då med i EU-sossarna. Och det är lite roligt för att de heter PES men man kallar dem S och D. Det är en allians som heter Socialists and Democrats. Och de har stöd av lite andra lösa sossar också som inte nöter sig med i partiet. Men de här samlar tillsammans 21%. Så det är det näst största. Så det är väl lite som vanligt. Sossarna och Moderaterna är de största partierna. Och det är ju fantastiskt att resten av EU ser ut så också. Sen så har vi ALDE. Som numera egentligen kan man kalla dem är Renew. Och det här är Liberalerna. Här finns C och L. Finns mer här, Renew. Och det hette ALDE tidigare som var Alliance of Liberals and Democrats, men sen kom Emmanuel Macron och han ville vara lite coolare och skaka upp saker, så han bytte namn på det här till Renew. De har ungefär 11-12%. Sen har vi de konservativa, ECR. De är det partiet som Sverigedemokraterna är med i, och de har ungefär 9%. Så det är liksom, då har vi kommit mer utåt högerkanten. Och sen så har vi ID, Identity and Democratic Party. Här har vi sådana partier som AFD, alltså Alternativ för Deutschland. Om AFS kom in i EU-parlamentet så skulle de förmodligen sitta här. Högrast av dem allihopa. 8% har de. Sen har vi de gröna partierna, lite olika samlingar av gröna partier. MP är ju med i dem, de har ungefär 8%. Och sen till slut, sist, så har vi Party of the European Left, Vänsterpartiet. De har knappa 4% och det tycker jag känns ganska bra. Vänsterpartiet är mindre i EU än vad det är i Sverige. Det tycker jag känns härligt. Så det här var en rabbling av massa partier. Men anledningen till varför det kan vara viktigt är just att det innebär att man har ett på ett sätt begränsat val. Därför att om du röstar på M eller KD kanske inte spelar jätteroll för de ingår fortfarande i den här EPP. Samma sak med Centerpartiet och Liberalerna, de ingår båda två i den här Renew. Så att man kanske inte får riktigt den nyansen som man hoppas på.
Man får samma sak oavsett vad man röstar på. Så det är lite som svenska val också.
I alla fall om du röstar på Centerpartiet. Men Ja, jag tycker att det är viktigt att känna till det här. Och det är de här partierna som sen går ihop i olika typer av koalitioner. Och röstar igenom saker och ting. Och man skapar ju inte en regering på samma sätt som man gör i ett vanligt val. Utan man går ihop på olika typer av frågor. Och man går ihop lite grann där man kan hitta stöd hos varandra. Vilket gör att det är ganska mycket förhandling som pågår inom EU. Det är kanske därför man behöver alla de här 720 personerna.
Nej, de där 720 är nog bara en effekt av att vi många, många länder, och även små länder, ska få ungefär en person per parti i landet. Typ Estland med 1 miljon människor ska ändå kunna ha en person per sina partier i nationella politiken. Ja, för att det framstår ju, jag tror det var lite förenklingen då, det här att det spelar ingen roll om man röstar då på M eller KD exempelvis, för de handlar i samma parti ändå. Så är det förvisso. Och de kommer ju rösta enligt det partiet. Men man får ju hoppas, det kanske är en naiv förhoppning, man får ju hoppas att interna debatterna inom partiet ändå påverkas lite på marginalen av vilka kandidater som skickas dit, och att partierna skiljer sig åt lite i vilka hemmapartierna, liksom, vilka frågor de vill driva och vad de vill försöka stoppa. Så att inriktningen för de här partierna ändå, det är ju en väldigt marginell förhoppning med tanke på hur otroligt liten betydelse en svensk kandidat kan tänkas ha i de här. Men det är väl små, bäcka små liksom.
Så är det absolut. Och det är också så att om man är Europaparlamentariker så får man ju också ansvar för olika typer av frågor. Man får ansvar för att förhandla olika typer av frågor. Och det är väl här det delvis också kommer in. Om vi skickar kompetenta människor till EU så är det ju bättre än om vi skickar inkompetenta. Så det kan man också ha med sig när man röstar. Man kan, precis som du också är inne på, man kan tänka lite grann som personvalskryss. Om man röstar på Moderaterna får man ändå lite mer moderat flair på det här EPP. Medan om man röstar mer på KD så får man lite mer kristdemokratisk flair på EPP. Men det har liksom ingen superfundamental skillnad, jag skulle säga.
Vi kanske ska komma till det i slutet här av vår diskussion, men lite Oskars tes att du får nog ungefär samma sak oavsett hur du röstar på. Det är ju rätt kul att höra Sara Skyttedals kommentarer om hennes egen roll. Hon har ju nu brutit sig ur KD, eller blivit utkastad ur KD och skapat eget parti. Lite sådär smått anti-EU-parti. Men hon säger ju själv att hon har röstat för väldigt många saker som hon anser är fel och dåligt för Sverige. Och går emot hennes och KDs egen ideologi i det där partiet. Så att jag tror man får ju en liten känning för hur... Även hur en EU-parlamentariker kan känna kring vad de tvingas rösta för. Och därmed hur mycket KD egentligen har för inflytande. Men jag tänkte att jag, och det har väl ni också, gjort valkompasserna inför det här valet. Jag tycker att de är också belysande på sitt eget vis. Inte så mycket kanske utifrån vad de gör för resultat, utan vilka frågeställningar man tänker sig att i valkompassen då, man tänker sig att EU-valet handlar om eller bör handla om. Och där kommer man väldigt snabbt till gränsdragningarna för vad som är, eller borde vara i varje fall, EU-politik och vad som borde vara nationell politik. Och vi tycks vara helt oförmögna att se skillnaden på de frågorna i Sverige. Kanske vi möjligtvis är vi sämre i Sverige än i många andra länder att se skillnad mellan vad som ska drivas på EU-nivå och vad som ska drivas i Sverige. Jag ska ge lite exempel innan ni köper min tes rakt av. Möjligtvis,
Nej,
det behövs inte. Jag förstår att du redan har köpt den här tesen, Oskar. Men jag tänkte ändå exemplifiera för våra läsare. Nu kommer jag ju placera mig då på den yttersta dödshögra hörnan här. Med det här argumentet. Utanför hela svenska riksdagen i åsikter. Men vi kör. Aborträtten. Den har vi inget parti idag i Sverige som anser att EU inte ska garantera aborträtten i alla EUs medlemsländer. Man får gå utanför parlamentet, utanför riksdagen, för att hitta ett parti som eventuellt står för en sån åsikt. Och det här handlar ju då inte om man är för eller emot aborträtten. Det var ganska spektakulärt när Lars Adaktusson röstade i enlighet med KDs linje att det här är nationell fråga. Och i alla argument också hävdade att det här är en nationell fråga. Men sen blev uthängd i svensk media för något år sedan. Där man då fann att han hade röstat abort som en abortmotståndare inom EU. Och sen blev han utkastad ur KD. Han blev backstabbad av Bush. Och blev utkastad ur partiet för att han har röstat för att man ska bevara frågan om aborträtten som en svensk frågeställning. Som en svensk nationell kompetens och inte en EU-kompetens. Men det här verkar ju stöd i svenska befolkningen då.
Alltså, jag tror att det är stöd mest för att ingen har tänkt till steg nummer två. Alltså när man gör det här till en EU-fråga så gör man ju, tar man ju bort makten från Sverige och ger polacker och ungrare den demokratiska rätten att fatta beslut om man ska få abort i Sverige eller inte.
Ja.
Men jag tycker att det här är en jättebra fråga, för att det belyser just, och vi kommer komma in på flera av dem, men det belyser just hur dåligt de här valkompasserna fungerar. Och de är ju kalibrerade genom att man har frågat de svenska partierna, så man har frågat Moderaterna och Vänsterpartiet och så vidare vilken åsikt de har i en fråga. Och de har ju också behövt ta hänsyn till den här mediebilden. Jag vet att väldigt få partierna, i alla fall på högerkanten, tycker att, jag tror inte Vänsterpartiet heller, tycker att EU bör fatta beslut i den här frågan. Men de kan inte synas någonstans att vara, liksom på något sätt kunna uppfattas som abortkritiska, så då kan de inte svara. Så att det är det som gör att de här valkompasserna är rätt värdelösa, därför att jag tror att de absolut flesta svenskarna är emot att EU ska bestämma över det här. Men alla svenskar är ju för abort.
Som du förstår så leder det här ju till intressanta incitament. Om du då sitter och vill kanalisera mer makt in i EU-maskineriet så är det ett smart drag att försöka plocka upp så många kontroversiella frågor som möjligt på agendan för att skapa upphettade känslor i medlemsländerna och någon slags push för att få upp den här frågan på dagordningen. Abortfrågan är ett jättebra bete för att just lyckas ta över makt i sociala frågor. Om man har en sån här fråga som det av olika inrikespolitiska skäl är omöjligt att säga nej till, som till exempel abort i Sverige, så kan man med framgång driva den på EU-nivå för att försöka då flytta över makt från länderna till EU-nivå.
Ja, det gäller ju de i princip alla frågor.
Ja, du inser.
Där man alltid kan hitta, alltså man kan hitta en koalition inom EU av partier som skulle vilja driva frågan men inte lyckas på nationell nivå. Eller som vill på något sätt institutionalisera och plocka bort frågan ur politiken på det nationella planet. Och då kan man använda sig av EU som en språngbräda för att kapsejsa den egna demokratin och hitta ett sätt att med överstatlighet som medel tvinga fram politiska specifika lösningar eventuellt emot, liksom, mot folkviljan i det egna landet. Så att det finns ju många olika varianter av hur man kan använda EU för politiska syften. Men slutsatsen blir i alla fall att man plockar bort makt från de folkvalda och det ökar överstatligheten i systemet om man varje sån här sak man väljer göra. Sen, det finns lite annat. Man ställer också frågan om EU ska sätta press på medlemsländerna att öka jämställdheten. Det är en annan sån här fråga som man kan, i Sverige är det ju nästan omöjligt att hitta ett parti som inte tycker det här. I det här fallet är det också så att alla partier är, det finns SD som enda undantag här som inte tycker att det är något EU ska ägna sig åt. Alla andra partier tycker att det är väl ganska bra. Jättebra eller ganska bra, tycker övriga svenska partier. Och det där är ju en typisk sån sak också som man verkligen bör ställa sig frågan, vad är gränsdragningen mellan EU-kompetenser och nationalstatens kompetenser i jämställdhetspolitiken? Ska EU lagstifta om kvoteringsregler exempelvis? Ska EU lagstifta om föräldraledighetsuttag? Ska EU lagstifta om...
Det är klart EU ska, och den positionen man ska ha är ju att EU ska lagstifta om allting som jag är för, men allting som jag är emot, det ligger inte i EUs mandat. Och sen när alla de politiska blocken tänker så, så blir det plötsligt med tid så att EU fattar beslut om allt.
Jo, det är någon form av automatisk federalisering av det politiska systemet och en maktförskjutning om man inte har någon form av maktbalans som driver tillbaka den här frågan. Och det, visst, det finns väl subsidiaritetsprinciper och så vidare som ska...
Åh, oh, vilket... Jag är stolt över att vi kom 35 minuter utan att dra det skämtet att subsidiaritetsprincipen finns fortfarande. Mm.
Jo, men alla EUs lagförslag granskas, så man måste göra en analys av om det följer subsidiaritetsprincipen. Så den finns ju i någon form av formell bemärkelse, åtminstone för att sysselsätta byråkrater. Men ja, i verkligheten...
Det är lite som, så... liksom en, som en ritual att man... fortfarande gör sin bön i kyrkan fast man har slutat tro på Gud ungefär.
Det är en rolig anekdot. Det var väl 10 år sedan som jag pratade med en centerpartist som var aktiv i EU. Och de har ju subsidiaritetsprincipen som en av sina största frågor. Och när jag nämnde ordet så sa han att åh, vad roligt, någon som nämner ordet ungefär. Redan där tror jag att det inte var en del av... Det var inte ett aktivt alltså, intresse det bara, kanske förmodligen eftersom
det är bara helt uppenbart bara att titta på de förslag som har gått igenom de senaste 10 åren och se att subsidiaritetsprincipen är död.
Mm. Mm. Det kanske man kan säga. Det var ju snarare den här expansiva logiken som regerar inom EU. Det här var väl de tydligaste frågorna i valkompassarna tycker jag som sticker ut. Sen finns det lite mer såna här liksom, politiska sprängstoffsfrågor i Sverige där man också kan ställa sig genuina frågor, genuint fråga sig om EU ska ha beslut om det. Men där vill ju faktiskt inte, där tycker ju svenska partier att EU inte ska göra det. Men det kan ju vara, ett tydligt exempel är ju vargjakten. I vilken mån ska EU kunna besluta om vilken typ av policy vi ska ha för att jaga varg i Sverige? Och det drivs ju inom EU och man håller på att expandera sin makt med mer och mer överstatlighet också kring rovdjursjakt inom EU. Men där tycks ja, ju
det
faktiskt...
Det är klart att det här är en grekisk och italiensk fråga hur vargjakten i Norrland ska bedrivas.
Ja, ja, men där tycks ju faktiskt det svenska politiska systemet vara mot vargjakten. Inte alla såklart. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker det här är great. Det är klart att EU ska besluta om vargjakten.
Ja, exakt, det är det jag säger. De grejerna som jag är för, det är såklart EU beslutar. Jag är emot, det ligger inte på EUs bord.
Ja, men det är den klassiska. De vill institutionalisera in att kunna... De har inte majoritet i riksdagen, så de vill kunna få majoritet. De vill kunna vinna i policyfrågan ändå genom att använda EU som murbräcka mot svenska folkvalda. Men det är ju liksom därför man vill ha mer överstatlighet. Det är för att du gagnas av mer överstatlighet och då vill du ha det.
Du gör det i den här frågan. Sen kommer ju de bli fuckade av mer överstatlighet på någon annan fråga om, jag vet inte, skattesänkningar som de hatar. För att då kommer den andra sidan av det politiska systemet att vilja föra upp den frågan när de inte lyckas få majoritet i sina hemländer. Så att slutresultatet, det är väldigt kissa i byxan det de håller på med kring vargjakten där. Man gör någonting som kortsiktigt känns bra för att man vinner en politisk strid kortsiktigt kanske, men förflyttar makten bort från sig själv och kastrerar sig själv som politisk maktfaktor.
Ja. En annan fråga som är lite av en annan kategori, men jag tycker ändå att det visar på hur mycket makt EU kan ha ibland. Det kanske inte har undgått läsarna den debatt som skedde kring där EU definierade för något år sedan definierade vad förnybar energi är. Och det har vi ju diskuterat i några poddavsnitt också, hur viktigt det är EUs definitioner respektive hur viktig EU har blivit motorn för klimatpolicyn i hela EU-området, inklusive för Sverige. Och där blir ju frågan om kärnkraften är en förnyelsebar eller inte helt väsentlig, för att det avgör om man då ska kunna använda den utan att få straffskatter eller straffbetala avgifter eller inte. Och där, det är en sån sak där vi har lite olika positioner på bland våra partier, och där faktiskt så att säga den vettiga linjen har ju vunnit, där då kärnkraft faktiskt räknas som förnybart nu. Men det var mer ett exempel på en fråga som kanske förvisso ligger inom EUs beslutanderätt att definiera det här, och vilket får långsiktiga konsekvenser för även Sveriges energiförsörjning och framtida beslut för hur vi ska försörja landet med energi. Men personligen hade jag ansett att det var ett gravt övertramp från EUs sida om man hade fattat ett annat beslut och pådrivet av miljölobby på olika håll och kanske även till och med kollobby som hatar kärnkraft av sina egna skäl. Man hade landat i ett beslut att kärnkraften ska fulas ut liksom som EU-policy, vilket hade tvingat fram andra utfall i Sverige för våra energival här. Så det visar för mig snarare kanske inte lika tydligt exempel på vad som är mer eller mindre överstatlighet, men det kan ju få en otrolig konsekvens för ett land som Sverige som har byggt sin energipolicy främst kring kärnkraft.
Okej, okay, så att jag tycker vi ganska väl här har etablerat att valkompasserna funkar inte riktigt. Eller de täcker egentligen inte in de frågor som är viktiga och relevanta i EU-valet. Och den svenska EU-valsdebatten brukar också fördummas ner till, ja, egentligen lokala eller nationella frågor. Man brukar till och med börja liksom diskutera vård i EU-valsituationer som inte har någonting som helst med EU att göra, annat än till exempel samordnandet av vaccininköp vid nästa pandemi. Så hur ska man egentligen tänka när man röstar i EU-valet? En sak som vi har, eller som man kan notera, är att i EU-valet så tillåts mer tokigheter, skulle man kunna säga. Det finns fler möjligheter för små konstiga nischpartier att komma in. Och dels har vi sett det i Sverige med partier som Junilistan, med Piratpartiet och Feministiskt initiativ. Men man har också sett det i andra länder i resten av Europa, där lite tokiga, ofta extrema partier kommer in. Och på ett sätt kan jag tycka att det är lite bra, därför att någonting som vi pratade om tidigare, framförallt i ett avsnitt tror jag, när vi pratade om hur man skulle tänka inför det svenska valet, så inser man att så här, det är inte jättestor skillnad att rösta på sossarna och moderaterna om man tittar på budgeten, för majoriteten av budgeten är ändå densamma. Och någonstans så kan man ju tycka att så här, var är de, vem ska man rösta på om man vill rösta på det ena eller andra, en av de här stora frågorna kring EU? Vill man ha mer eller mindre EU, vem röstar man på då? Det här är ju de frågorna som egentligen borde dimensionera hur man ska rösta.
Ja, om jag ska försöka hitta några frågeställningar som man bör förhålla sig till om man ska välja hur man vill rösta. Det första är, ett antal av de frågorna som finns i valkompassen, de kännetecknas av att EU-parlamentet inte har formellt sett någon makt över frågorna. Åtminstone en väldigt begränsad makt över frågorna. Bland annat ingår frågor om EU ska expanderas, om Ukraina ska välkomnas in i EU. Och som sagt, nya medlemsstater och även Turkiet och de förhandlingarna om Turkiets inträde i EU. Och om EU ska ha en större försvars- och säkerhetspolitik. Alla de där grejerna finns i valkompassen. Och ingen av de frågorna kan man besluta om i Europaparlamentet. Utan det är en nationell kompetens, det vill säga att det sker genom Foreign Affairs Council som är en konstellation inom ministerrådet, där EU, eller nationalstaterna, EUs medlemsstater har inte delegerat kompetensen till EU att fatta beslut i de här frågorna. Utan det sker då i en annan konstellation med ministrarna, respektive minister då, som fattar beslutet. Och det där är lite spännande om man missar hela den komponenten. Man tror på valkompassen och tänker att men det är jätteviktigt med Ukrainas EU, framtida EU-medlemskap exempelvis. Så tror man att EU-valet, det är där man avgör det. Men det där ska man rösta på då i nationella valet. Alla de här frågorna jag nämnde. Det är där svensk EU-policy, de frågorna avgörs. Så det skulle jag första bara, kom ihåg vad det är du röstar för nu. Du röstar inte på utrikes- och säkerhetspolitiska frågor i Europaparlamentet. Så alla de frågorna kunde bara strunta i. Svara inte ens på dem i valkompassen. Utan svara på de andra frågorna.
Och det där är jätteviktigt, jag tror att vi behöver liksom iterera det. Därför att så här, det kan väldigt mycket, jag tror att folk kan känna att man röstar mycket kanske på utrikes- och försvars- och säkerhetspolitiska frågor just för att man röstar på någonting som inte är i Sverige. Så man tänker, om jag röstar på något som är utomlands, då måste det ha med utomlands att göra. Men så är det ju absolut inte.
Det enda är ju, och det är ju rätt kul, att EU har ju exklusiv rätt på handelsavtal. Så att man får inte teckna några egna handelsavtal som ett EU-medlems som ett land, utan man måste göra det inom ramen för EU. Så att det enda området av utrikes- och säkerhetspolitik, så att säga, det är ju handelspolitiken. Där har EU en jätteviktig roll. Men det fanns inte med i valkompassen såklart. Sen, om man då kollar på hur man ska man titta, eller vad ska man fråga sig? Jag tror mycket av de här frågorna, avgränsningarna av vad EU ska göra, det är ju väldigt viktigt när man röstar i EU-parlamentet. Och någonstans tror jag det kokar ner till hur mycket överstatlighet ska vi ha i EU? Det vill säga, ska vi rösta för att utöka EUs överstatlighet och i så fall inom vilka områden? Eller anser du att vi inte ska ha mer överstatlighet? Ska makten ligga hos den svenska riksdagen i minst lika hög utsträckning som idag, eller ska den minska och mer ska flyttas till EU-parlamentet? Och röstar du på ett parti som aktivt driver frågan inom ett antal områden, så som Socialdemokraterna, inte så mycket Socialdemokraterna, jag ska inte skylla på dem, men Centerpartiet ganska ofta, Vänsterpartiet i vissa frågor som ligger dem nära om hjärtat, Liberalerna i princip alla frågor, av och till Moderaterna också. De partierna vill överföra mer makt till EU. Och det måste du komma ihåg om du röstar på någon av de partierna. Du röstar för mer överstatlighet. Förvisso lite beroende på vilket område vi talar om. Och de enda partierna som inte aktivt driver en linje med mer överstatlighet tycks mig vara SD och KD. Men det är brasklappen då att KDs föregående, ja, att Sara Skyttedal hoppar av och säger att hon har suttit i parlamentet och drivit många frågor som går direkt mot hennes egna personliga övertygelser, som har drivit mot mer överstatlighet. Så att man kanske inte lyckas med, även KD tycks väl då ha lite dålig track record på den frågan.
Frestelsen att få plocka några poäng när det dyker upp en fråga som just man själv tycker om kommer att vara för stor. Så att jag tror inte att det ens de partierna som är mot mer överstatlighet kommer att klara av att stå emot, utan det kommer bara bli så av ren institutionell kraft.
Men jag ser det enda partiet, eller möjligtvis KD då, visst M har väl i vissa områden inte aktivt för mer överstatlighet, men om man tittar i var de står, minst i valkompassen, så är det ju, det tenderar ju åt mer överstatlighet ändå i nästan alla frågor.
Vad vi snackar om nu i valkompassen är svenskans valkompass. Jag vet
inte
om vi nämnde
det. Ja, det är samma, den. Den är samma sak i Dagens Nyheter, så det verkar finnas en valkompass som de gör tillsammans.
Okej, vi ska länka den med det här avsnittet för den läsare som också vill testa.
Ja, men absolut. Så jag skulle i så fall, om man vill ha ungefär samma mängd överstatlighet som idag, då finns det nog inget parti att rösta på. Om man vill bara ha lite mer överstatlighet, då får det nog bli SD. Och alla andra partier kommer i varierande grad leda till mer överstatlighet. Det är min läsning av situationen. Så då får man välja vilka frågor man vill ha mer överstatlighet av. Det är någonstans där du ska välja vilket parti du ska rösta på. Var vill du ha mer överstatlighet?
Det finns ett undantag. Och det pratade vi om lite tidigare. Folklistan, som är ett nytt parti. Eller ja, de är tydliga, det ska inte vara ett parti, det är en lista. Sara Skyttedal och Jan Emanuels påhittade nya giv. De tror jag aktivt kommer att rösta på saker och ting som gör att det ska bli mindre överstatlighet. I alla fall någonting som de hävdar något sånär själva. Men man kan ju fråga sig huruvida det är en bortkastad röst. Men problemet blir ju i allt det här att om du bara sitter med som någon form av fristående parlamentariker, säg att Sara Skyttedal och Jan Emanuel röstas in i Europaparlamentet. Om du inte går med i något parti, då har du i stort sett inget inflytande. För då är du inte med i någon av de här grupperna som bestämmer hur saker och ting ska bli. Du kan sitta och rösta, men du kommer inte ha där särskilt stor inflytande över hur saker och ting blir, vilka alternativ som plockas fram.
Men de ska vara med i typ det här alternativ för Tyskland-gänget, eller? Det är där jag tänker mig att de borde hamna.
Ja, det skulle man ju kunna tänka sig, men jag har svårt att se att de skulle kunna gå med där utan att begå politiskt självmord här hemma. För att de är så himla extrema.
Men då blir det väl ECR då, det här där SD sitter, alltså konservativa reformistpartiet.
Ja, det, precis, och då blir det det. Då blir det som att rösta på SD. Så det är det som är problemet med den här typen av initiativ. Man skulle jättegärna vilja att det kunde gå att rösta bara på partiet som var mot överstatligheten. Men det är svårt.
Om det nu verkligen är det man vill, för att alltså, visst, det är nästan lite så här populistiskt att tänka att all överstatlighet är av ondo. Det finns ju, jag tror, problemet lite, eller möjligheten om man är EU, det är ju att i princip varje väljare har något område där man ändå ser att, jo, men inom det här området vore lite mer överstatlighet faktiskt bra för Sverige, för mig, för EU. Ibland kan det vara att den externa miljön har förändrats. Det kan vara så att hotet mot Ryssland har gjort att man har ändrat åsikt vad gäller utrikes- och säkerhetspolitiken. Att kanske EU ska göra lite mer inom några av de här områdena. Det kan vara så att, typ, motsvarande vad jag tycker, att det är rätt bra att EU driver på för mer ammunitionsproduktion nu i det så kallade ASAP-paketet. Det hade jag inte tyckt före Ryssland invaderade Ukraina, att det vore så bra att EU tog större roll i att liksom försvarsindustri framtvingande initiativ med EU-finansiering. Det hade nog varit något som jag typiskt sa att nej, men det här ska EU inte göra. Låt oss inte ha överstatlighet i det här området, tack. Men det är ju någonstans den här att ja, man får hitta ett välkalibrerat parti, men problemet är att det finns inget parti som kommer att rulla tillbaka EUs i de områden där det har blivit för mycket överstatlighet. Så något sånt parti existerar inte.
Nej, det är väl där vi kommer tillbaka till att man får rösta på partier i sina nationella val som står för sånt. Så att det är också väldigt viktigt att komma ihåg att vad du röstar på i EU-parlamentsvalet, det är ju en aspekt. Men minst lika viktigt, om inte viktigare, är hur du röstar nationellt. Och det är där vi har ett problem i att EU-frågan kanske inte blir den viktigaste frågan om man ska välja mellan fem olika frågor som ska bestämma hur man vill rösta i det svenska nationella valet till exempel. Men då ska man komma ihåg att majoriteten av alla lagar stiftas ju i EU, så att det kanske faktiskt är...
Henrik, vet du vad lösningen på det här är?
Nej.
Jo, men vi måste ju överföra till EU utrikes- och säkerhetspolitiken. Gör en kompetensöverföring till EU så att Europaparlamentet exempelvis får mer att säga till om den frågan. Då blir ju Europaparlamentet också ett val i de frågorna.
Just det. Och i alla andra frågor som också är viktiga då.
Nej, men de här lite nationella, lite sådana här små viktiga frågorna, där kan väl ändå nationella parlament ha något att säga till.
Ja. Nej, det är genuint inte jätteenkelt. Jag skulle rekommendera folk att lyssna på Ekots lördagsintervjuer. Där intervjuar de liksom, första namnen på de svenska partiernas Europaparlamentslistor. Och där går de faktiskt in i lite mer detaljer. Där svarar de inte som i valkompassen, liksom att säga, jag gillar abort så det kan man inte ha något annat än vad för. Utan där går de in i lite mer gråzoner. Så att dit skulle jag guida folk om man faktiskt vill ha lite mer kött på benen i hur man ska tänka den här frågan, om man inte tycker att vi har rätt ut det tillräckligt tydligt.
Ja, vi landar väl där. Jag läser rummet ungefär som att en sammanfattning av den här diskussionen är någonting i stil med att den enda legitima församlingen med auktoritet över svenskt territorium är Sametinget.
Men det är Sametinget med EU. Nej.
Nej, men inte än.
Inte än.
Nationella minoriteter måste väl ha egen representation.
Det är klart, ja, det är klart att de måste ha representation. Och gärna vetorätt.
Jag är övertygad om att det finns något litet parti som driver. Typ Sametinget själva.
Vi hoppas verkligen att vi landar där i framtiden. Vi ska avrunda för den här veckan med att säga att krig är fred.
Frihet är slaveri.
Och Sverige är EU.